Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I dag skal vi skrive historie. Sverige spiller mod Danmark i VM-finalen i Kairo. Det er første gang, at de to nationer møder hinanden i en finale. Det er håndboldgiganten Sverige med fire stjerner på brystet, der symboliserer de fire vundne verdensmesterskaber. Danmark kommer som forsvarende verdensmester og olympiske mestre, og kan altså i eftermiddag genvinde mesterskabet akkurat som Sverige gjorde det i 54 og i 58. Men i dag, der skriver vi også historie med vores podcast. Hej Emil.
Hej, hej. Jag kan ju börja med att säga att de där halvfjärsen betyder ju 1954 och 58 för våra svenska lyssnare. Vi skriver ju lite historia. Vi välkomnar ju våra lyssnare till en gemensam sändning där vår svenska podcast Avkast möter danska Mediano Handboll. Det kan ju vara lite lurigt för våra lyssnare på båda sidorna av Öresund, gissar jag, med de nordiska språken. Men vi hoppas att det kommer vara en del av charmen, och vi gillar ju att köra på danska och svenska. Det blir ju roligare nu när de två nordiska länderna möts i en stor final.
Det känns också som att Danmark har ju bjudit in till det här samtalet, och det känns som att ni inte hade bjudit in till det här samtalet om ni inte trodde att ni skulle vinna ikväll.
Precis. Och vi hoppas inte att
dansk hybris.
Vi håber ikke, at vi har tabt nogle lyttere allerede. Mit navn er Johan Strange, jeg er vært på den danske podcast, som danske lytter kender som Mediano Håndbolds. Vi skal tage lineups til dagens sammensætning her. Så har jeg min anfører, Thomas Ladegaard. Han er også normalt vært og redaktør på Mediano Håndbolds og forfatter til flere bøger på dansk om håndboldens historie. Han har så også skrevet en bog, der kunne have svensk interesse, bogen om mordet på Olof Palme. Så er han opvokset i Helsingør med svensk tv og har en stor kærlighed til svensk håndbold og ikke mindst også til svensk musik. Det er vores helt egen svenskofile mand. Hej Thomas.
Hej Johan.
Er du i finalhumør?
Det er jo en kæmpe dag, og jeg kan også sige til Christian, når vi inviterede jer til podcast, så er det simpelthen også, fordi vi glæder os, og fordi vi har jo meget stor respekt, både for Afkast, men ikke mindst for svensk håndbold. Så det er en vis ydmyghed.
Jeg tror ikke helt på den med respekten. Nej, kan jeg... det er godt. Vi ligger godt ud. Og derudover har jeg nyeste mand på holdet, Sonny Larsen, EHF mastercoach og A-landstræner for Færøernes herre, har været med ombord her under VM-slutrunden. God formiddag, Sonny.
God formiddag. Dejligt, at jeg må være med her i sådan et farligt lineup.
Ja, er du også i VM-humør?
Jeg har kriller i maven. Den svenske der, den ser skarp ud, når man kigger på tallene. Det glæder mig til at dykke ned i. Det ser rigtig skarpt ud. Vi mangler måske lige en vis playmaker, men det kan vi måske komme tilbage til på holdkortet. Han er i line-uppet her i stedet for. Det er selvfølgelig derfor, han ikke spiller finale. Ikke?
Så, ja. Det er klart. Emil, kan du få lov at præsentere?
Yes, og jeg som kører rattar den her sendingen fra Sverige heter jo Emil Sjölin, og är ju känd för de som lyssnar på podcast som konstanten. Jag är med i alla våra avsnitt. Och förutom det så är väl mitt bidrag till handbollsvärlden kanske att jag tillsammans med Christian Albinsson då gjorde en film för tv om Bengan Boys, Thomas favoritgäng genom historien. Och sen så har jag också skrivit en bok, Vranjes, Ljubomir Vranjes, den gamla legendarens självbiografi, Jag vill bara vinna. Och den skrev jag också tillsammans med Christian Albinsson som kanske också vill lägga till något till sin presentation där. Hej Christian!
Hej hej! Nej, jag vill bara säga nu på the record att jag tog på mig den här Joakim Boldsen-tröjan som jag tror att han skulle kunna ha på sig just för att dölja samma rondör som jag håller på att utveckla.
Lite som en tribute.
Exakt, som en homage till Danmark. Jag är också uppvuxen i Lund som ju är ganska nära Danmark och där hade man ju dansk tv så jag tittade på GOG eller GOG egentligen på tv innan jag tittade på svensk handboll på tv.
Otroligt då att du ändå inte förstår ett enda ord danska.
Nej.
Nej, men så är det. Som dansk expert så har ju vi, eller som också språklig brygga har ju vi med oss Josef Pojol som är vår podcast stora stjärna. Inte för att han har så smarta analyser och så, men för att han ju faktiskt spelar handboll. Han har ju spelat handboll både i Bundesliga, i danska ligan i GOG och nu i Elverum där han ju mosar folk i Champions League. Eller hur Josef?
Bästa i alla fall. Men precis, jag är väl den språkliga experten i det här sammanhanget också. Och ja, är ju fortfarande aktiv som handbollsspelare, vilket jag vill göra om, tror jag. Och som sagt har en förtid i Mark GOG nyligen där jag flyttade från för cirka 6 månader sedan. Så att jag får vara med.
Ska vi säga det också då att Elverum är ju norska landsbygden och ditt internet är ju därefter. Så är det lika lite svajigt så beror det på det.
De är lika dåliga som Norges handbollsherrar.
Kan man säga om man är på det humöret.
Det kan vi i hvert fald blive enige om, og disse lidt på Norge her, det må vi blive enige om.
Exakt, det er enkelt.
Ja, men der er vi i alle fald, og vårt første opdrag, som vi fik ifrån jer, det var jo at berätta for jer og våre lyssnare, hvorfor Danmark kommer vinna finalen. Og for mig er det et enkelt svar. Ni kommer vinna finalen för att ni har 2 genier. 1 Mikkel Hansen och 2 Nikolaj Jakobsen. Och så enkelt ser jag på det. Jag vet inte Josef, du brukar ju ha lite mer komplexa analyser. Varför tror du att Danmark kommer vinna den här finalen?
Nej men dels så höll jag ju Danmark som favorit genom hela mästerskapet. Men det är ganska krasst egentligen så att man kan inte titta på de 2 laguppställningarna. Och säga annat än att Danmark är favoriter. Alltså att Sverige med den här på något sätt okända truppen med många väldigt nya orutinerade spelare har ju gjort en helt fantastisk turnering. Men man kan inte påstå annat än att Danmark är favoriter. Sen tror jag väldigt mycket på det svenska landslaget. Men på förhand så får Danmark vara den definitiva favoriten.
Vill du lägga till något där Christian? Du brukar ju alltid komma lite från sidan.
Ja, jag vet inte om det är sidan där för det är ganska uppenbart. Men jag tror att vi har ju vunnit målvaktsmatcherna när vi har vunnit mot lite bättre lag i den här turneringen. Idag tror jag att målvaktsmatchen kommer sluta lika och därmed tror jag att Danmark kommer vinna.
Spændende og interessant og glædeligt selvfølgelig, men vi skal jo også balancere jeres argumenter og sende bolden videre rundt i den danske lejr. Og start hos dig, Sonny. Du skal argumentere for, hvorfor det bliver svensk VM-guld den her søndag.
Ja, men jeg tror en helt klar målmandsduel står lige op foran os, og den er alt over skyggende. Og kæmpestort, Andreas Palicka har stået som turneringens bedste, mest stabile målmand, og er en af verdens bedste målmænd. Og det taler klart for, hvad hedder det, Sveriges fordel i den sammenhæng, at, han har på på kanterne rigtig godt og på skud nærskud ind over har en rigtig gode muligheder, hvor at vi måske faktisk har været stærke, nemlig på Gissel. Jamen der har han der og min kendskabet er ikke lige så godt til Gissel nødvendigvis som nogle af de andre store spillere, som Palle kan sagtens kunne sætte sig på. Så klart, en af argumenterne er det her med, Palle kan har stået som det bedste med 74% igennem turneringen sådan samlet. Undskyld, det passer ikke, hvad jeg siger. Jeg siger selvfølgelig 33 for Sverige i angrebet, jeg kigger på. For det var nemlig det næste. På de mest effektive kontra- og angreb, altså alt med bolden, har vi set det svenske hold udradere flere nationer, og udradere, mener jeg, egentlig kontrollerer kampene hjem. De har virkelig leveret på øverste hylde det mest effektive angrebshåndbold, vi har set. Og det har været helt simpelt, men det har været så effektivt, at det er de bedste statistikker, vi kan finde på et hold her til slutrunden, der er gået så langt. Så det er klart den der fase. Så må jeg bare sige sidste faktor. Det er klart, det er kontraspil, de har leveret. Som jeg synes, det kan måske blive den helt store afgørende forskel, synes jeg. Nemlig, at når Palicka som regel har mange redninger, så har det svenske hold været meget gode til at løbe på den kontrafase, der har været lige bagefter, fordi han kontrollerer bolden så godt og kaster fremad i banen. Det er meget, meget højt niveau.
Ja, Thomas, har du nogle ting, som du gerne vil supplere Sonny med i forhold til, hvorfor det bliver svensk VM-guld?
At det nemme svar er at sige, det er fordi Sverige er Sverige. De har altid haft en evne til at vinde store kampe, og de har også altid haft en evne til at drille Danmark. Der er en lang række af kampe, hvor Sverige har stukket en kæppe hjulet, som de siger på dansk, for Danmark. Men jeg synes, da jeg skulle forberede mig her, så kom jeg til at tænke på, at når jeg tænker på det svenske hold, det er næsten som at tænke på, det er faktisk en meget dansk historie, det er næsten som at tænke på det danske fodboldhold i 92. Der var ligesom ingen, der tror på dem. De kæmper mod alle odds, og så flyver de nærmest bare igennem turneringen. Det er et gæng, der kommer med hold om sådan team spirit. Det er tydeligt, at det er nogen, der sådan har præsteret imod alle odds. Og så synes jeg, at de har jo, det skal vi ikke glemme, selvom vi siger, at det er et ungt gæng, så er det alligevel erfarne spillere. Jeg tænkte, vi talte om Gottfriedsson og Vanne, der jo var med i Champions League-finalen i 14. Det er dygtige spillere, og det er også et hold, hvor jeg synes særligt Jim Gottfriedsson har vist sig som sådan en stor leder. Og så gør de det ikke svære, de gør de ting, som de er gode til. Og det tror jeg specielt forsvarsmæssigt, der tror jeg, at Danmark skal i hvert fald have min Mikkel Hansen, blandt andet, der spiller på sit bedste for at vinde i dag.
Spændende. Så vi hørte lidt fra begge lejre, hvor man taler om den anden lejr, og nu kan vi så bevæge os lidt mere i egen andedam, og jeg spiller bolden tilbage til Sverige. Og Emil, jeg kunne godt tænke mig, at I fik sat nogle ord på, hvorfor det er gået så godt for det her svenske hold, hvorfor det har været sådan et eventyr, har vi jo kaldt det her på Mediano Håndbolds, og tænker måske sådan i forhold til de danske lyttere, I kunne gøre dem lidt kloge på nogle af de her nye svenske navne, som er blomstret op under det her VM.
Men jag tror att det är ganska enkelt att spåra de svenska framgångarna, och att framgångarna egentligen kommer av att det är inget speciellt. Det är inget hokus pokus, det är ingen ny revolutionerande idé, utan det är väldigt enkelt, kompakt försvarsspel, rakt och tydligt anfallsspel, där det inte spelar så jättestor roll vilken spelare som kommer in och ut. Till skillnad från er då, så har ju inte vi en stjärna som gör liksom 12 mål och 15 assist i en match. Det finns inte. Men däremot så är det inte så jätteberoende av en spelare heller. Utan egentligen vem som helst kan komma in. Och inte minst visar ju då Jonathan Karlsbogård det. Som inför turneringen, är du inte handbollsnörd i Sverige, då känner du inte till hans namn här heller. Han har spelat i RIK och gjort det bra, alltså Redbergsli, det gamla storlaget. Men det var länge sedan de var ett storlag. Och sen så har han gått till Lemgo, och Lemgo följer inte så många till vardags. Så att han kommer in och är så stabil både framåt och bakåt, det tror jag förvånade även svenska, ganska initierade handbollsmänniskor. Men jag kan bolla över det till Josef. Vad vill du lägga till där i Sveriges framgång?
Men jag tror att det är två saker. Och en sak som påminner väldigt mycket om, för det man glömmer är ju att det här är ju ett helt nytt sammansatt lag med en ny förbundskapten. Han har aldrig haft en samling med det här laget innan de samlades inför det här mästerskapet. Och
tyvärr norsk, får vi säga.
Men tyvärr norsk. Och så har de ju också ett med det lite ny spelstil som påminner ju väldigt mycket om det norska, med den här väldigt fartfyllda kontringshandbollen där fokus ligger på att springa mycket. Och jag tror att Sverige har kommit in lite i den här smekmånadsfasen när man är lite nykära i varandra och allting funkar bra. Man ser inte bristerna som är rakt framför en, så att säga. Och att det påminner väldigt mycket om Sverige när vi fick ny förbundskapten förra gången med Christian Andresson, där vi också var ett hyperfarligt kontringslag med ett väldigt enkelt och rakt anfallsspel med framförallt bollsläpp som största fördel. Sen tycker jag att det landslaget lite gick ifrån det konceptet lite väl mycket mot slutet av tiden. Men just den delen att vi får ut maximalt av den gruppen som vi har och utnyttjar deras starka sidor med det här fartfyllda, alltså stabila försvars 6-0-1 och bra kontringsspel. Alltså, så om man ska vara helt krass och i uppställd 6-mot-6 är det ju ibland lite krampaktigt, eller det är väl där våran svaga sida är. Men vi är som effektivast i kontringen och gör det väldigt bra.
Ska man säga det också för de danska lyssnarna som inte har sett Sverige så mycket, att i grund och botten så har vi noll byten anfall försvar. Det är bara två vägspelare. Ibland ja. Så byter vi en.
Och det var ju väldigt tydligt liksom innan från Glenn Solbergs sida. Det har varit en del av planen att löpa väldigt mycket. Och han har ju valt, kanske dels fått en del nej, men också valt bort en del, eller satsat på spelare som kanske är bra i bägge sidor då, där Jonathan Karlsgård och Max Darry är kanske de tydligaste tecknen. Så Darry har ju varit en fast del av det svenska landslaget i många, många år, men har väl framförallt kanske bytt den på försvar och så. Men nu liksom offrar man den delen, så att säga, att byta honom i anfall för att få stabilare hemlöp och trycka över hela banan i kontringen.
Jag kan väl haka i där med laget, för det pratar så mycket om att det är ett holdet, eller vad man säger på danska. Att det är en bra team spirit. Och förra året, det är ganska roligt att vi spelade ju EM förra året där Danmark gick åt helvete. Sverige var ju ruggigt dåliga egentligen och hade inte vad man har stått i efterhand, den här team spiriten. Så jag tror att det var ganska strategiskt att visst, några tackade nej, men det var också ganska, jag tror att det var mer strategiskt än vad vi har förstått av den nya förbundskaptenen, att välja andra typer av spelare både på och utanför banan. Och sen så tror jag så att man fick börja på noll egentligen och bygga ett lag som inte hade så stora förväntningar på sig. Och sen som man hade förra året då. Och sen så tänker jag också att man fick möta många av de här lagen i rätt ordning. Man fick börja med lite lättare motstånd och så kämpas in i turneringen och inse att man är helt okej. Okay. Och nu så tror jag det snarare handlar om att man har så bra självförtroende så man förstår inte att man är sämre än Mikkel Hansen.
Ja, jag vet Thomas, att du har ju alltså utöver den här generella svenska fascination som du alltid rullar med, så har du ju några klara poänger, några betraktningar i förhållande till det här det svenska kollektiv, den fasttømrede svenska enhet. Kan du inte prova att fortælle vad det är där fascinerar dig så mycket vid det?
Jo, vi talar ju lite om hållet. Jag kunde måske först lige tänka mig att spöra nu vi har hållet för Afkast här. Og måske starte med Josef. Det her med at have tovejsspillere, der både kan løbe, være forsvar og angreb, det har vi jo talt meget om i Danmark. Hvordan er den svenske, sådan, kan man sige, talentudvikling på det? Du dækker jo ikke selv så meget op, men hvordan tænker man det i Sverige? Altså, vi har talt meget om det i Danmark, men Nikolaj Jarvsen taler meget om logistik, at vi skal skifte ind og ud, og det er sådan en meget vigtig ting for det danske landshold. Men hvordan er det i Sverige?
Nej, precis. Och jag tror att diskussionen som har varit i Danmark är ganska lik som den har varit i Sverige. Och framförallt när man de senaste åren när kanske ett land som Frankrike har varit väldigt framgångsrika. Och den talangutvecklingen brukar ju följa med det som är trendigt så att säga. Och det har talats väldigt mycket om fysik i Sverige och det här med att kunna spela bägge vägar, att ha också är något som är väldigt populärt är det här med att ha alternativa försvarsspel de senaste åren. Och ett mer, i Sverige har man ju i vissa regioner infört på ungdomsnivå tvång på att spela olika försvarsspel i olika halvlekar för att utveckla den individuella kompetensen. Så det är också på det sättet väldigt spännande att det som har fungerat så bra är det klassiskt svenska med en gruppdynamik och ett lagspel som har tagit Sverige dit de är idag. För att diskussionen de senaste året har varit i den andra änden av spektrat så att säga, där det handlat mer om att få fram, ja, inte individualister nödvändigtvis, men individer med spetskompetenser i sitt spel och såklart tvåvägsspelare.
För det var något annat vi gärna ville spöra lite om, det vi när vi tänker på Sverige och noget, som gør mig nervøs, det er selvfølgelig, at nu kommer der begyndt at komme sådan en miraklet i Prag-reference op her. 1990 taler man om her før i dag. Så bliver jeg nervøs.
Ni er ikke der, Sovjet var. Sorry.
Nej, men det er helt enig. Vi er dog regerende verdensmester og olympiske mestre, ligesom du var der, men jeg er enig. Men det her med, at det altid er det her med det svenske kollektiv, det har det jo altid været, også tilbage på 50-tallet var det også et svensk kollektiv. Det ville være oplagt at lave den der reference sådan til alt med folkhemmet og den, sådan, den kollektive tankegang. Er det det, vi ser på håndboldbanen?
Jag tycker det, och jag tycker man kan göra många fler referenser. Man kan absolut gå tillbaka till 90-talet och titta på handbollslaget där. Det är ju enkelt att göra, men man kan också titta på egentligen den enda svenska fotbollsframgången, 94. Det var samma grej då, att man körde ett kollektivt lag som gick in i turneringen utan jättemycket förväntningar, och sen så är det team spiriten då som bygger framgången. Så att egentligen varje gång Sverige är framgångsrikt i ett lagspel så kommer det sig av just laget snarare än individerna. Vi verkar vara ganska dåliga på att plocka fram stora genier då, medan vi är lite bättre på att bygga lag. Och jag tror säkert, utan att det ens blir jättekrampaktigt, att man kan dra referensen tillbaka mot folkhemmet och den här tanken som Per Albin Hansson hade och sådär. Det tror jag absolut. Christian, du har något där.
Nej, men jag hakar i där, för att det är rätt få länder tror jag som skulle utnyttja Zlatan så lite i ett fotbollslandslag som vi har gjort de senaste åren. Och där alla bara hejar på det. Alla tycker att wow! Och det är rätt intressant att Jan Andersson då, som är vår förbundskapten i fotboll, jag tror att han och Glenn Solberg skulle komma väldigt, väldigt bra överens. De tar ut spelare som inte står ut, och jag tycker att Thomas jämförelse med 92 ganska intressant, för att ni hade också ett lag där som jag har förstått, om man sett den här dokumentären som är helt fantastisk. Men det byggde på att det var väldigt mycket individer som var individualister men som hade kul ihop. Men vi är nog kollektivister som också har kul ihop, fast det är ingen som står ut och far iväg. Och jag tror att festerna efter Faxe Jensens mål mot Tyskland där 92 kontra om vi vinner idag kommer att se väldigt olika ut.
Så är det verkligen. Och det ska ju sägas att de stjärnorna Sverige har, för vi har ju några riktigt bra handbollsspelare såklart, men de stjärnorna Jim Gottfridsson och Andreas Palikas, som väl är de liksom mest framträdande, de är ju kollektivister ut i fingerspetsarna. De har ju alltid haft som deras största superkraft att offra sig för laget och göra det som är viktigast för laget. Så att det är, även på stjärnorna ser man den typen av kvalitet.
Och det är ju det som svenska publiken gillar. För nu är det ju handbolls hype. Det är hås i Sverige. Det var det inte på samma sätt för 2 år sedan när vi var i EM-final mot Spanien.
Jag kunde godt tänka mig lige en sista fråga. Vi har på Mediano Humboldt, när vi har talat om Bengan Boys, där har vi också talat om Bengt Johanssons ledarskap och hans berömda timeout, hvor han tar en timeout och så egentligen bara går väck. Och de talar också om det som ju i deras dokumentar om som ett stillspelande piano och så vidare. Nu syns jag de här timeouts, kan I säga lite om det? För någon gång när jeg har sett det, så är det liksom så är det Jim Gottfredsson och faktiskt är Glenn Solberg säger inte så mycket, eller vad?
Nej, men det stämmer. Och det är intressant på många sätt. Dels för att det är ganska modigt av Glenn Solberg att göra det när han är så pass ny som förbundskapten. Men Jim Gottfridsson var kapten i det svenska laget. Heter det kapten? Förstår man det på danska? Ja. Och fram tills precis inför den här turneringen där han blev av med kaptensbindeln. Så det var en liten diskussion i Sverige om Jim Gottfridsson skulle få en mindre roll som ledare. Kaptensbindeln sitter nu på Palikas arm. Men snarare så har det blivit tvärtom att Jim Gottfridsson har tagit större plats i timeouterna och över att styra spelet. Ser du något som inte jag ser där, Josef?
Nej, men det är också spännande på så sätt att Glenn Solberg var ju aldrig en del av Bengan Boys heller. Så att han är ju inte riktigt uppvuxen med det där. Men det är ju väldigt tydligt att han är... Alltså han är ju en ganska oerfaren handbollstränare, men han verkar vara en desto mer erfaren ledare på så sätt att det hade nog inte spelat så stor roll om han hade hållit på med handboll eller någon annan ledarskap i någon annan form. Att just kring ledarskap verkar han väldigt duktig och förstår det här med roller och gruppdynamik och har ju utsett sina ledare då i Jim Gottfridsson för anfallsspelet, Darj i försvar och också då Palicka som lagkapten. Samtidigt så låter han ju också Martin Boqvist som assisterande tränare ta väldigt stor plats i timeouterna. Sen ska ju sägas också att än så länge så har han ju inte i det här mästerskapet haft någon match där det har varit så mycket motstånd så att säga på så sätt att vi har inte krisat. Och då är det ganska enkelt att när saker bara ska flyta på och man inte behöver förändra så mycket att låta andra ta ansvar för det när man är ytterst ansvarig själv. Det skulle bli spännande. Nu minns jag inte riktigt hur timeouterna såg ut när vi mötte Belarus. Där det ju faktiskt såg lite illa ut. Men hur han skulle agera i en timeout där eventuellt Danmark leder med 7 bollar efter 25 spelade minuter eller hur det nu är.
Mm. Mycket snack om Sverige. Nu är jag lite sugen på att höra lite snack om Danmark, hörni.
Ja, Sonny, jag vill igen kasta en ord till dig och du kan sätta ord på varför Danmark nu står i en finale. Vad är det där är lyckats särskilt gott för det danska landslag vid VM-turneringen här?
Tack för den. Det ser ud som om, at det danske hold med en væsentlig udskiftning fra tidligere år har fået bygget, kollektivet lagret op, og det er gået fremad, men der har også været kriser undervejs, og lad os være ærlige at sige, vi var meget heldige i kvartfinalen mod egypterne for at slippe videre til semifinalen. Det kunne have gået begge veje, og så havde det været en helt anden historie. Men hvis man skulle kigge på, hvad der er lykkedes for det danske hold sådan meget konkret, så ser det ud som om, at vi i faser har haft noget rigtig godt 6-mod-6 angrebsspil, som virkelig har set godt ud, og det tænker jeg også, at Josef kan give mig ret i og i andre, at der har været faser, hvor det har kørt rigtig godt, og så har der også været udfordringer. Og et greb i værktøjskassen har altid været 7-mod-6, som danskerne i de fleste tilfælde er rigtig dygtige til. Og så ser det ud til, at vi sådan har fået i faser også, i tidspunkter, har fået lavet noget rigtig godt forsvarsspil, så vores målmand har kunne redde os igennem på afgørende tidspunkter. af kampene. Så vi kommer ikke sådan flyvende ind, synes jeg, til hvad hedder det, til finalen her. Vi kommer lidt mere sådan, kan man sige, styk for styk har vi fået bygget det op, og vi må se, om vi kan få gjort noget ved svenskerne i dag. Den sidste ting, jeg vil pege på, det er jo, at jeg synes, som var inde på omkring Nikolaj Jakobsen og Henrik Kronborg, trænerne, der synes jeg, vi har nogen, som er klar til en kamp på højt niveau. Måske nogle af de allerdygtigste på bænken, som er klar til de opgaver, der ligger der.
Ja, Thomas, hvad vil du gerne supplere Sonny med i de ting, han siger om den danske vej til VM-finalen?
Altså, jeg synes også, det er værd at nævne, at i modsætning til Sverige, så kan man sige, at vi havde i hvert fald de seks første kampe var, der havde vi en god lotning, som man vil sige på Sverige. Vi mødte nogle hold, hvor vi sådan stille og roligt kunne bevæge os ind. Og så kom så den her kvartfinale mod Egypten, hvor det var lidt sådan noget chokterapi, tror jeg næsten, man kan sige. Men hvor det jo så med held og dygtighed lykkedes at vinde. Og det tror jeg gjorde, at det tror jeg har givet det danske hold et løft. Jeg synes, det angrebsspil, vi så fra Danmark mod Spanien, det var i hvert fald på det, vi ville i Danmark ville sige 2019-niveau. Det var meget, meget flot angrebsspil. Det, vi måske mangler lidt for nu at tage en af Emils pointer fra starten af, det er, at vi mangler måske at se Niklas Landin stå godt igennem en hel kamp. Han stod jo som verdens bedste håndboldspiller, stod han jo til sidst mod Egypten. Vi savner måske at se ham på så højt niveau igennem en hel kamp. Men vi kan da håbe, at en VM-finale kan motivere ham til det. Og så vil jeg bare lige slutte mig til Sonnys pointe. Jeg synes, det danske trænerteam har set skarpe ud. De fik en del kritik efter EM i Malmø for et år siden. I år synes jeg, de har vist sig at være meget, meget skarpe.
Hvad fik du kritik for efter debaklet i Malmø?
Ja, det var, at de... Tror jeg, at de ikke agerede. Altså, de mødte jo... De kom ind som verdensmester og havde spillet helt fantastisk i 19. Så møder de et hold fra Ungarn, der går langt frem og udfordrer dem. Og der havde Danmark ikke rigtig nogen sådan... Det havde de ikke rigtig nogen svar på. De virkede også som om, at de var næsten helt uforberedte på, at der var nogen, der kunne finde på at dække offensivt på dem. Der synes jeg, at de er bedre forberedte. Altså, der var sådan lidt en kritik af, at de måske var blevet en lille smule... sådan lidt arrogante, vi er verdensmestrene, vi har sådan hele synet på, altså lige glemme, at de andre hold også forbereder sig, og jeg vil godt vede med, at det svenske hold også har forberedt sig på alt, hvad Danmark vil komme med, fra 7-6 til forskellige forsvarsvarianter, og hvordan de skal stå over på Mikkel, og sådan, altså, og hvordan Danmark spiller overtal med den her aflevering fra Mikkel, og sådan, altså, det har Sverige forberedt sig på. De andre hold er jo ikke dumme. Ja. Sonny?
Supplerende til det, det er vel, at i den sammenhæng, for at svare på spørgsmålet, Christian, også, at vi ligesom om vi holdt fast i noget, som virkede for et år siden. Vi holdt fast i, at Magnus Landin skulle ind og dække. Han havde været skadet. Rasmus Lauge havde været skadet, som vi også holdt fast i. Og så kan de ikke levere på toppen, og så vinder man ikke i herrehåndbold. Hvor er toppen? Den er så tæt, som vi ser her. Alle kan slå hinanden, og jeg synes næsten, det er den vigtigste pointe. Vi var simpelthen ikke skarpe nok til at få omstillet os til de faktuelle forhold, vi havde på spillerne.
Ja. Emil, har I i den svenske lejr ting, som I gerne vil spørge Thomas og Sonny om i forhold til det danske VM? Ja, Christian markerer.
Ja, men jag har en intressant. Eller är det handbollshype i Danmark? Hur många kommer kolla på matchen? Vilken kanal går den på? Är det på Viaplay eller på tvåan? Eller?
Det är ett riktigt gott spørgsmål, og jeg har lige også et modspørgsmål på den, fordi ja, der er kæmpe hype i Danmark, og det er både DR1 og TV2, de begge store kanaler viser kampen. De har delt turneringen, og de viser begge to, både bronzekampen og finalen.
Og det er samtidig, så er båda kanalerne...
Præcis, ja.
Det er helt
sjovt. Altså,
der kan vi snakke hype.
Har jeg haft uppsnack inför matchen sen klockan 10 i morse?
Præcis, TV2 starter klockan 10.
Jævlar.
Og det bliver sådan en dag, vi har corona, og vejret er nu, som det nu er. Altså, det bliver rigtig spændende at se, om vi kommer op. Altså, de helt store kampe, der er vi jo op på altså sådan noget 2,8, næsten op at røre ved 3 millioner titler. Altså, ja.
Det er halvdelen. Det er 60% af alle, som bor i Danmark.
Præcis, præcis. Ja. Men vi har, og det kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at spørge jer om, vi har også i Danmark et fænomen, som handler lidt om sådan håndboldens kulturelle placering. Altså, fordi det er jo en meget folkelig idræt, og det vil Josef også kende til for at spille i Danmark, men det er også noget, der primært bliver spillet sådan i det, man i Danmark kalder provinsen. Altså, VM's var jo i Herning midt i Jylland, og derfor ser vi også et fænomen, der kommer altid i Danmark, særligt sådan på dansk Twitter, det her med, at så der vil der være folk i hovedstaden, som, altså det er meget nemt at se ned på håndbolden. Det kommer altid her nu. Så er der en, der skriver i dag, bare vent, så er der en, der skriver, nej, er der håndboldkamp i dag, eller noget i den stil. Så jeg ved ikke, jeg kunne godt tænke mig at blive klog på, hvordan er sådan håndbolden, sådan kulturelle stilling i Sverige?
Men det er samme, altså Stockholm, det er samme. Jeg kommer ihåg, vi var jo der i København, Emil, när det var mästerskap i Danmark. Vilket år var det? Var det EM eller?
Ja, kan vara 5 år sedan eller något sånt.
Ja, och då, det var i 2014 i Herning, 2014.
Just det, men då var vi i Köpenhamn, det var någon match där i alla fall. Och i Royal Arena, vad heter det. Och då, det var ju väldigt lite som påminner om ett mästerskap i just Köpenhamn. Vad slogs jag av? Och det är ju samma sak när man är i Stockholm, det är väldigt, väldigt lika där, att det är mycket Skåne med handbollen i Sverige, tyvärr.
Ska tilläggas också för de svenska lyssnarna att tv-reklamen inför mästerskapet på TV2, då var det mycket så här reklam i diverse urbana miljöer där typ två tjejer var på en tjejmiddag på en fin restaurang och frågade, aha, vad ska du göra i dagarna? Nej, men nu börjar ju handbolls-VM så då ska jag kolla på det. Och så svarar då den andra med handbolls-VM liksom. Det är väl bara att de förgyllar, va? Och sådana. Det, var liksom, det är reklamen inför ett mästerskap i Danmark.
Men skulle du kunna vara i Stockholm också?
Ja, ja, lite så. Och jag är ju född och uppvuxen i Stockholm och har varit en del av den handbollsvardagen i väldigt länge. Och den påminner ju väldigt mycket om och så som det är i Köpenhamn på så sätt att det stora generella intresset finns inte riktigt där. Alltså, vi pratade faktiskt om det i våran utsändning som vi spelade in igår, om att 12 av 14 lag i Danmark är från Jylland. Och Ringstedt då, som representerar Själland, är ju inte riktigt en del av storstaden. I Sverige så är det ju liknande med 6 lag ungefär från Skåne.
Ja, och inget ifrån Stockholm.
Nej, precis. Och även om min kära Hammarby snart kommer göra de sällskap i handbollsligan, men så är det generellt svårt med handboll i Stockholm.
Var det bättre när AG Köpenhamn var som bäst, eller?
Ja, alltså nu var ju AG Köpenhamn var väl något...
Kolding och Köpenhamn.
Ja, precis. Det var ju väldigt speciellt och en väldigt upphypad grej, men spelade ju också... Alltså då lyckades de ju i Köpenhamn. Och jag vet ju också att storstadslaget Ajax Köpenhamn gör ju någon typ av satsning nu med Daniel Svensson som sportchef och Mattias Albrektsen som huvudtränare och sådär. Så att de försöker, men det är inte lätt.
Jag tror man för svenska lyssnare, där tror jag att man kan sammanligna Ajax Köpenhamn med Hammarby. Och de spelar också i en god gammel hal i midt i København og sådan, så det er lidt det samme. Vi håber på Hammarby.
Jeg har jo været väldigt nära på at åke ut pokalen i första runden mot stadion, där vi fick gå till extra omgångar och Olle Ervik fick rädda oss i sista sekunden. Och sen så gick vi då, eller GOG gick då till att vinna pokalen det året, och så att den tajtaste kampen det året var mot IF Stadion.
Kul att höra. Jag skulle vilja veta lite mer om det danska, alltså taktiken. Vad tror ni som kan Danmark? Kommer ni ställa upp och spela 6-6 idag? För Sverige spelar ju ett 6-0, ett ganska tajt sådant. Eller tror ni att vi kommer få se 7-6, och i så fall hur tidigt?
Jeg tænker, at det bliver 7-6, og det bliver tidligt i første halvleg. Det er en del af konceptet, der har været det. 7-6 har været en del af Nikolaj Jakobsens strategi, så det bliver en fast del af det. Det kan måske give os lidt mere plads på, på skytterne, afhængig af, hvordan Sverige vælger at gøre det. Så man måske kan få lidt bedre skud på forsvaret og Palicka inden bagved, så man har mere overskud. Går de højt? Jeg kan se, at den er lidt ustabil. Ja, jeg tror, vi er der lidt igen.
Der var lige lidt...
Men jeg tror forsvarsmæssigt. Den hakker lidt.
Kom bare.
Vi er der igen. Forsvarsmæssigt. På gjort ved i dag, og den duel, han skal vinde hele tiden. Er det 5-1, eller er det 6-0, vi vælger? Det er jeg meget spændt på. Det kan være, vi skal tage Thomas Ladegaard med lidt bedre internetforbindelse.
Ja, jeg ved også, Emil, I gerne vil spørge til det her med typerne, de typer, som Mikkel Hansen og Nikolaj Jakobsen er. Hvad er det for noget, I gerne vil have noget afklaring på der?
Jamen, jeg tænker precis på samma sätt som Thomas såg en referens i det svenska laget tillbaka mot folkhemmet och det kollektiva och sådär. Så som jag ser på Danmark och liksom den danska folksjälen, så ser jag det i kontrast mot Sverige då, som lite friare, lite liberalare, lite mer öppet för bohemer kanske rent av. Och som jag ser det, så ser jag på Mikkel Hansen och Nikolaj Jakobsen som kanske bohemer då, eller åtminstone sprungna ur det. Och att man ifrån danskt håll då kanske har haft lite större tålamod med genier, eller haft lite mer lyft fram den typen av egenskaper. Är det krampaktigt att göra den referensen, eller finns det någonting där?
Det är faktiskt en sindssygt intressant spørgsmål, Emil, synes jag, för vi har selv i Danmark lidt en diskussion av det här, för man kan sige traditionelt, hvis man kigger på, hvis du kigger på Mikkel Hansen, han er jo den her boheme, han bare hans udseende, og han går rundt i Paris og er interesseret i kunst, og man kan sige sådan meget kreativ. Han har jo ændret håndboldspillet i hans måde bare at afvikle sit skud på, med måden han afvikler hånden. Altså han er jo en innovator og en der også vinder kampe og sådan noget. Ja, man kan måske også se det i Mathias Gissel, som at den her person, der fik at vide, at han blev aldrig blive til noget, han var for lille og så videre, og som jo render rundt og spiller altså håndbold fra en helt anden planet i den verden, hvor, som Josef siger, hvor vi taler om fysik og store spillere og sådan noget. Så det kan man sige, det er meget dansk. Men, og det er mit store men, det er ikke, som det var på Odiotorvet med, hvis vi tænker håndbold, der havde vi jo de her boldsedrenge, meget sådan kreative typer. Fodbold, hvis svenskerne kunne huske. Elkær, Laudrup, Elkær, der godt kunne ryge en cigaret efter kampen og drikke en bajer og alt det der. Meget danske. Der var faktisk en dansk journalist, der her under VM skrev en artikel i et stort magasin i Danmark, hvor han skrev, at Danmark er blevet som skurkene i en Disney-film. Altså at vi gør det klinisk, altså vi er, og hvis det er kreativt, så er det sat ind i en ramme. Og nu spurgte du til det der 7-6, jeg tror der er mange, også i Danmark, som har sådan en, hvad kan man sige, en ideologisk modstand mod 7-6. Men det danske landshold og de danske trænere, jeg tror det er sådan her, de gør det, der gør, at vi vinder. De skifter altså det der med at have stjerner og hierarki og sådan, altså de gør det, der gør, at vi vinder, og det er faktisk nyt, eller der skubber man lidt til sådan den danske selvforståelse, fordi vi har altid haft gode spillere, og også tilbage på Odiotorvet kæmpe individualister, og hvis vi skal gå langt tilbage i 50-tallet havde vi jo også fantastiske håndboldspillere. Men Danmark vandt aldrig.
Nej.
Det var aldrig noget. Og det gør vi nu. Og det er en kæmpe forskel. Og vi er blevet lidt den her skurken i Disney. Altså, du kan også se sådan en fløjspiller som Lasse Svan. Vi har haft store fløjspiller. Lasse Svan, han kan 4-5 skud, men dem kan han til perfektion. Og det er den der, skulle sige, professionalisme, vinderinstinkt. Det er blevet mere kynisk. Og selv Mikkel Hansen er også der. Han er også en, han vil vinde. Det er ikke... Det må godt se godt ud, men han vil først og fremmest vinde.
Altså, som en note til det med 7-6 spillet og det at spille for at vinde, så kan man sige, at der er jo efterhånden ved at brede sig en sådan nærmest opstandelse verden over de håndboldprofiler, jeg følger, og de debatter, som jeg følger omkring det norske landshold og Christian Berges nærmest ideologiske faktisk antipati mod 7-6 spillet, ikke? Og at der er mange, der peger på det, som, jamen, hvis de skal tage det næste skridt, de har været tæt på, været flere finaler. Mødte de så Spanien i kvartfinalen den her gang, hvor de spillede en smule 7-6, men det er jo ikke noget, man ser dem ty til i særlig høj grad. Så det er der mange, der peger på at sige, men det mangler Norge måske at lære at være kyniske inden for de rammer. Det og så selvfølgelig en masse andre ting. Men Emil, Josef og Christian, jeg har faktisk også et tillægsspørgsmål her til jer, fordi noget af det, der også har fyldt i debatten, den danske debat her i den sidste uge af VM-turneringen her, det er, kan man sige, fans eller tilskuernes, seernes kommentarer på sociale medier til de danske profiler. Blandt andet Mikkel Hansens præstation med 10 mål og 6 assist, gentager vi igen, mod Egypten, har været genstand for stor diskussion. Nikolaj Jakobsen har været ude og udtale sig om, at han begynder at få flere og flere kommentarer i sin inbox omkring, hvordan han ser ud, og også hvordan han sætter holdet og så videre. Alt sammen, kan man sige, hører under fanen, at vi i Danmark måske ikke altid er så gode til det med at sætte pris på dygtige mennesker. Så der kunne jeg godt tænke mig at spørge jer i Sverige omkring, hvordan man ser på det. Nu sagde man jo også inden turneringen, at det her det var det dårligste svenske landshold måske nogensinde til en slutrunde. Men når I har haft gode årgange, gode hold afsted til slutrunder, er I gode nok i Sverige til at sætte pris på det, Christian?
Jamen, jeg tænker, at når man er som Mikkel Hansen, då er man jo et varumærke. Det var til eksempel Kim Ekdahl Duré også i Sverige förra året. Og det enda som hände då, det er at man lyfter frem de egenskaperna som liksom hur de är, hur de ser ut, att Mikkel Hansen går och kollar konst och är intresserad. Egentligen är det ju ovillkommande, för det är ju väldigt många människor som är intresserade av andra saker. Likväl som att Kim Ekdahl tågluffar och sådär, och då blir man det blir rubriker liksom. Och det är klart att det är mer intressant, för alla vill sälja lösenummer. Alla journalister vill putta upp handbollsartiklarna högre upp på sina Extrabladet eller Sportbladet. Så att jag tycker att de får skylla sig själva där lite grann. Sveriges håll idag saknar ju den typen av profiler. Vilket jag kan tycka är väldigt synd som jobbar med marknadsföring, för att det finns inte så många att lyfta fram. Profiler som blir igenkända i den breda massan. Jag vet ju att till exempel Mikkel Hansen prydde ju omslag på de här magasinen, jag kommer inte ihåg vad de heter där, men de här glossiga magasinen. Det kommer inte hända att Max Dye är på omslaget på Café eller King i Sverige.
Så jag ska tillägga lite att jag tror att det där ska man säga obehagliga tonen på nätet är också ett resultat av förväntningar eventuellt. Alltså att Danmark med sina framgångar de senaste åren har andra krav på sig än vad till exempel Sverige. Nu har det inte rapporterats om någonting, och jag har inte själv sett någonting, men jag skulle gissa på att de kommentarer som alla svenskar får är 99% positiva. Men de hade heller väldigt låga krav på sig innan turneringen, så att vi är bara glada att vi får vara med, så att säga.
Ja, verkligen. Och vi hade ju som godkänt att de skulle komma till kvartsfinal, och nu har de ju
Ja, så att det är ju succé här, men ge det här 5-6 år och det fortsätter med framgångar, då kanske kravbilden ser annorlunda ut.
Och förra året när de gick ut på stan och tog en öl eller två, då blev det ju ett jävla liv i media.
Det är ju värre i svenska ögon att ta en öl eller två än att förlora en match ibland, tyvärr.
Ja, Kim Ekdahl förstod ju inte vad de... Alltså bara, ja, jag vill ta glas vin, jag får väl göra det. Men det blev ju ett herrans liv. Och de fick ju stå och försvara det både i Viasat sändning och i tidningar och tv.
Ja, Sonny?
Jeg havde et spørgsmål, som jeg var lidt nysgerrig på. Den her tilfredshed omkring kvartfinalen, at vi troede, det var kvartfinalen, og det var egentlig helt okay. Kan det blive en udfordring i finalen, at vi med svenske øjne er tilfredse? Er svenskerne tilfredse med, at vi er kommet i finalen? Ingen forventninger, tror jeg, du sagde, eller færre forventninger, Josef. Er vi for tilfredse i Sverige?
Vi gillar vår underdog.
Ja. Jeg tror, at vi er tilfreds. Altså, alla som publiken tillskur eller vad det heter, alla som tittar på tv så här, vi är, svenska folket är tillfreds, men laget är inte tillfreds.
Det är också sjovt, Emil säger att ni gott kan lide att vara underdog. Det är ju, det syns jag också är något sjovt vid den här VM-finalen. Historiskt har det ju alltid varit Danmark där var underdogen och det, vi har alltid talat om mäktig Sverige tillbaka i tiden. Der var det også sådan, at den største landskamp i Danmark, det var, når vi mødte Sverige, både i fodbold og håndbold. Altså, og jeg tror, Sverige var ret ligeglade, men i Danmark var det, der var det ligesom det. Og nu kan man sige, nu er det byttet lidt om. Nu er det jo Danmark, der er den her Disney-skurk, som er olympiske mestre og verdensmestre, og har Mikkel Hansen og Niklas Sandin, der er blevet kåret til verdens bedste håndboldspillere og sådan noget. Det synes jeg også er en lidt, sådan lidt interessant ting, at det er... at det er sådan at bytte lidt om. Det har jo altid, da jeg voksede op, det var altid, Sverige var altid storebror. Så det er sådan også en ironisk ting, eller sjov ting ved den her kamp.
Vi kanske inte säger det utåt, men vi ser fortfarande på er som lillebror.
Ja. Ja, det er godt. Vi må se efter kampen i aften, de her. Jeg tror, vi kunne blive ved nærmest indtil nationalmelodierne skal synges. Ja. Vi har godt nok brugt lidt tid på hver sær at forberede vores All-Star-hold, men jeg tænker, at dem kan vi jo så lægge op på vores respektive sociale medier. For jeg tænker også, at hvis folk skal nå at have en chance for at lytte til det her, også se noget af den lange, gode optakt, der helt sikkert allerede er godt i gang. I hvert fald på dansk TV2. Så,
ikke i Sverige, kan jeg sige.
Det er ikke...
Sendingen burde en kvart inden, tror jeg.
Exakt. Med reklam.
Der er Valander eller et eller andet på rerun. Skide godt. Tusind tak til jer, Emil, Josef og Christian, fordi I hoppede på ideen om en fusionspodcast. Lykke til i aften.
Tak så meget. Bra initiativ.
Stort lykke til.
Og så kan vi sige, I kan jo lige få lov at indtale den svenske outro, men jeg vil også sige tak til Thomas og Sonny for jeres deltagelse. God fornøjelse med kampen i aften.
Tak, og selv tak.
Og god fornøjelse også til Medianos lytter. Det her var Mediano håndbold og afkast i en samsending frem mod den historiske VM-finale mellem Danmark og Sverige. God fornøjelse. Tak fordi du lyttede med.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr. Våra liv blir till sist i harmoni med den värld vi har att leva i. Får jag se låt.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.